Och en av de sju änglarna som hade de sju skålarna kom och talade till mig och sa: kom, jag ska visa dig domen över den stora skökan som bor vid de stora vattnen. Henne har kungen på jorden horat med, och jordens invånare har berusat sig med hennes otuktsvin. Och han förde mig i anden ut i öknen, och jag såg en kvinna sitta på ett scharlakansrött odjur som var fullt med hädiska namn och hade sju huvuden och tio horn och var klädd i purpur och scharlakansrött och lyste av guld och ädelstenar och pärlor. I handen hade hon en guldbägare som var full med skändligheter och smutsen från hennes otukt. Och på hennes panna var ett namn skrivet, en hemlighet, det stora Babylon, moder till alla skökor och skändligheter på jorden. Och jag såg att kvinnan var berusad av blodet från de heliga och blodet från Jesu vittnen, och jag såg på henne med stor förundran. Och ängeln sa till mig: vad undrar du över? Jag ska tala om för dig hemligheten med kvinnan och med odjuret som bär henne och vad som har de sju huvudena med de tio hornen. Odjuret som du såg, det var, men är inte mer. Det ska stiga upp ur avgrunden och gå mot sin undergång. Och de invånare på jorden som inte från världen skapas och har sina namn skrivna i livets bok, de ska undra när de ser odjuret som var och som inte är, men som ska komma. Här behövs både förstånd och vishet. De sju huvudena är sju berg som kvinnan sitter på, och de är också sju kungar. Fem har fallit, en finns nu och en har inte kommit än. Och när han kommer ska han stanna bara en kort tid. Och odjuret som var och inte mer är, han är den åttonde. Och ändå en av de sju, och han går mot sin undergång. Och de tio hornen som du såg är tio kungar som ännu inte har fått sina riken, men får kungamakt för en timme tillsammans med odjuret. De har en och samma avsikt att lämna sin kraft och makt åt odjuret. De ska strida mot lammet, och lammet med sina kallade och utvalda och trogna ska besegra dem, eftersom det är herrarnas herre och konungarnas konung. Och han sa till mig: vatten som du såg, där skökan bor, de är länder och människor och folk och språk, och de tio horn som du såg och odjuret, de ska hata skökan och göra henne utblottad och naken. De ska äta hennes kött och bränna henne i eld. Ty Gud har ingett dem viljan att utföra hans avsikt, att med en och samma avsikt ge sitt rike åt odjuret, tills Guds ord är förverkligade. Och kvinnan som du såg är den stora staden, den som har kungavälde över kungarna på jorden. Detta är Herrens ord. Och Herre, vi tackar dig för det. Vi ber dig att du ska låta det ordet få bli uppenbarat för oss idag, och att vi får leva genom det. I ditt namn. Amen. Varsågod och sitt. Min fru börjar lite grann tröttna på att vi pratar så mycket uppenbarelseboken här. Känner att det kanske är dags att det tar slut snart. Nu är det bara några veckor kvar. Kapitel 17 är vi inne i nu. Och det börjar dra ihop sig. Bakgrunden till det här kapitlet finner vi i kapitel 13. Där talas om draken som kommer. Och sen så finns det första odjuret som kommer ifrån havet, havsodjuret. Och sen så finns det andra odjuret som kommer ifrån land. Och sen så kan man då tala om att det första draken då, det är djävulen själv. Och det första odjuret som kommer från vattnet, det brukar man tala om att det där är romarriket. Och sen så är det andra odjuret, skulle man kunna tänka sig att det där skulle kunna vara Jerusalem eller det judiska folket, och då båda de här förföljer de kristna, och därför så blir det olika odjursbeskrivningar. Och här kommer de igen då i kapitel 17. Vi har gått igenom kapitel 14 där vi lär känna bruden. Vi lär känna hur Kristi brud är och hur hon ser ut, och det blir fyra stycken tecken kring hur den sanna kristna kyrkan ska levas. Och sen så har vi de kapitlen som ligger precis innan här, kapitel 15 och 16, korta kapitel, som handlar om en dom som eskalerar, att man får skörda vad man sått. Först kommer en mindre dom och sen kommer en större dom, och den domen får vi läsa om i kapitel 16. Och nu är vi här, och det här kapitlet handlar om skökan, den stora skökan, och det här ska vi då liksom se att det finns en dualitet hela tiden i Uppenbarelseboken. Det är inte grått, det finns ingen gråskala här överhuvudtaget, utan det är svartvitt. Det är odjuret mot lammet. Det är skökan mot bruden. De finns här. Och det är det som liksom det här kapitlet handlar om. Vem är skökan? Jo, det är motsatsen till Kristi brud. Vem är odjuret? Jo, det är motsatsen till lammet. Men de försöker hela tiden att se identiska ut. De försöker se likadana ut. Idag ska jag tala om tre stycken delar. För det första, längtan hem. För det andra, falska löften. Och för det tredje, även det döda kan få liv igen. Det finns en längtan hem. Det finns falska löften. Och även det döda, det kan få liv igen. Jag är en sån där person som aldrig riktigt kommer liksom till sin rätt här på östkusten. Det känns alltid som att jag hör hemma någon annanstans än här. Saken var den att jag egentligen aldrig ville flytta från mitt goda, trygga hem. Jag tänkte nog att när jag 18 år lämnade västkusten, Uddevalla, min lilla ort som hette Sunningen, förorten till Uddevalla där, så tänkte jag att jag kommer snart tillbaka. Jag kommer lämna ett par år för att studera i Uppsala. Sen kommer jag tillbaka. Mina föräldrar sålde huset och flyttade hit. Och åren gick. Jag blev klar med mina teologistudier. Jag bönade och bad nästan om att jag skulle få komma tillbaka till Pingstkyrkan i Uddevalla. Och på något sätt få göra tjänst där. Och det öppnades liksom inga dörrar. Så jag blev kvar här. Men när jag talar om hemma, så är liksom hemma ofta där. Att jag hör hemma någon annanstans. Jag hör hemma på västkusten. I min gula villa. Där på Sunningen nära Byfjorden. Där hör jag hemma. Och ofta när det blir tufft, när det händer saker som man känner, nu är det jobbigt i någon relation som skär sig, eller det är tufft på jobbet, eller typ corona, så där, då känner man, nu vill jag hem. Och jag tänker att det var ganska så många som tänkte så under den tiden. Många här i Stockholm som känner, nej, nu flyttar jag hem. Många sålde sina bostäder och flyttade dit de faktiskt tänkte att de hörde hemma. I ärlighetens namn så tänkte jag och Linn samma sak. Vi åkte dit, tillbaks till ursprungsplatsen, hittade en gul villa på Sunningen och var där ute och kollade. Och så tänkte vi, är det så att vi ska flytta hem? Men det är ju någonting med de där platserna. Det är någonting med de där platserna som gör att när man kommer dit som man trodde var sitt hem, så är inte det hem längre. Utan det var hem då, men när man kommer dit nu så är det inte hem. Utan istället så är man där en period och så säger man, nu åker vi hem. Och så menar jag hit. Och så inser jag att det där med hem inte är så enkelt som att det är en plats längre. Utan att hem handlar om någonting djupare än det. Lite grann kanske vissa missionärsbarn har gestaltat det här. Att man kommer från en plats, man kanske kommer ifrån Sverige, eller i alla fall gör föräldrarna det. Men man är uppvuxen i en annan kultur. Så där säger man att man är svenska, men när man kommer till Sverige så känner man sig inte hemma här. den där hemlösheten av att man hör inte hemma vare sig här eller där. Det gör att ett läger som kallas för missionsbarnsträffen, MBT-träffen här i Sverige, har blivit jättevärdefull för många av de här missionärsbarnen. Därför de känner att här kan vi hitta fler folk som är som jag, alltså som inte känner sig hemma någonstans. Och så tänker jag att det där stämmer för mig, det där stämmer för många under corona och det stämmer för missionärsbarnsträffen. Men frågan är om inte det där stämmer för oss var och en. Att det alltså finns någonting i oss som alltid längtar efter någonting annat. Att det finns någonting rastlöst i oss som längtar tillbaka till ett hem. Någonstans där vi känner att man hör hemma, och hur mycket man än letar i sitt liv så är det som att man aldrig riktigt hittar den platsen. Det är inte bara jag som har observerat det här, det är ju flera andra som har gjort det också, inte minst C.S. Lewis skriver om det här. Och han säger att det här är ett av de stora gudsbevisen. Att det är som att människan ständigt längtar efter någonting annat. Och om det finns en längtan så måste det också finnas någonting som kan uppfylla den längtan. Man kan inte känna törst om inte någonting kan släcka den törsten. Man kan inte känna hunger om det inte finns någonting att äta. Du kan inte ha en djup och innerlig längtan efter någonting mer om det inte finns någonting mer, säger C.S. Lewis. Kyrkan brukar tala om att detta är en längtan till vårt ursprung. Att när vi längtar efter ett hem, så är inte det här egentligen en längtan efter min gula villa på Sunningen som jag aldrig kommer bo i igen. Utan det är en längtan tillbaks till mitt ursprung som ytterst är hos Gud. Det är en längtan tillbaka till Edens lustgård där jag egentligen hör hemma. Det finns alltså någonting i oss som drar oss till vårt yttersta. Augustinus uttrycker det: "My soul is restless until it finds rest in you." Min själ kan inte finna vila om den inte funnit vila i dig. Att bara hos Gud kan vi finna det hem som inget annat kan ge oss. Bara där finns det. Men det hemmet kommer aldrig att vara här. Hemmet kommer aldrig att vara här. Vi kan bara se en gåtfull spegelbild, säger Paulus. En gåtfull spegelbild av det hemmet här och nu, men här kommer vi aldrig finna det. Det den här texten talar om handlar om den här längtan och hur vi försöker fylla den med alla de falska löften som finns i världen. Jag ska nu tala lite grann om den här odjuret. Och sen ska jag tala vidare om den här skökan. Och sen ska vi tala vidare då om vad det här har att göra med längtan som finns hos oss. Draken, som jag sa, är djävulen. Det första odjuret är havsodjuret. Det andra odjuret är det som kommer ifrån land. Ni som var med mig tidigare när vi talade då om kapitel 13 vet att det här blir liksom en parodi på treenigheten. Att det finns en treenighet i våran tro. Det är Fadern, Sonen och den helige Ande. Här beskrivs också en treenighet. Någonting som försöker likna Gud men som inte är Gud. Här så är det en best eller ett odjur som gestaltas. Och det har tecken som både är från havsodjuret och från draken i kombination. När man läser kommentarer av det här så är det många som tänker att det här är nog romarriket. Det är Rom som är detta odjur som gestaltas i kapitel 17. Och sen står det tre gånger att det här odjuret var... Det är inte och det ska komma. Det var, det är inte och det ska komma. Och de som hör det här, den första kyrkan, känner ju direkt att detta är ytterligare en sån där parodi på det heliga. nu på Kristus, det finns någon som var, som inte var och som ska komma. Alltså Jesus Kristus var han som har varit i evighet. Han som dog och inte var och han som uppstod och som ska komma. Han är den som är den sanna bilden. Här kommer en falsk bild av detta. Någon som har varit, som inte var och som ska komma, slående likt men ändå helt motsatt. I vers 11 så talas det om kungar. I vers 10 talas det om kungar. Och de här kungarna, det var fem som har varit. Det är en som är och det är en som ska komma. Det blir sju och sen så står det att den åttonde är odjuret. Om man tänker att de tidiga kristna hade nummer 8 som något otroligt centralt. Man talade om sig själva som den åttonde dagens folk. Man byggde sina kyrkor som basilisker, som åttakantiga byggnader. När man går tillbaka till arkeologin och så ser man hur Petrus kyrka eller Petrus hem blev en kyrka. Så byggde man över hans hem en åttakantig kyrka. För att man hade då tanken om att man var den åttonde dagens folk. Vad innebär det? Jo, det handlade om att Gud skapade på 6 dagar, vilade på den 7:e dagen. Och sen fanns det ett hopp om att den nya skapelsen skulle komma på den 8:e dagen. Men om och om igen så har den 7:e liksom dagen återupprepats. Så vi högtidlighåller det som den vilodag det är. Men när Jesus kommer så skapar han 6 dagar. Och sen så dör han på den 6:e dagen, vilar i gravens vila den 7:e dagen. Och den 8:e dagen så bryter han igenom barriären och skapar ett nytt liv. Döden är besegrad och en ny skapelse börjar. Den 1:e Adam är lagd åt sidan och den 2:e Adam kliver fram. Den nya skapelsen börjar den 8:e dagen i och med Jesus Kristus. Därför kallade sig kyrkan och de kristna för den 8:e dagens folk. Här så kallar sig odjuret för den 8:e. Det han säger här är att jag är den som kan ge liv. Jag är den som kan ge liv ifrån de döda. Om du känner att du behöver liv, kom till mig. Om du känner att du behöver fylla ditt tomrum, kom till mig, säger odjuret. Jag är den sanna treenigheten, jag är den sanna Kristus, jag är den som var död men jag lever igen och jag kommer tillbaka och jag ger liv till alla som kommer till mig. Satan själv vill ge sig ut för att vara en livgivare. Han vill vara nyckeln till skapelsen och den nya världen. Låt oss tala om bruden och sjöken. Bruden, det är den som vi får förklarat tidigare i kapitel 14. Vem är hon? Det är hon som följer lammet vart det än går. Det är hon som lever heligt. Hon som är bortom allting världsligt och håller sig till Kristus. Sjökan, vem är hon? Hon är den som är motsatsen till bruden. Hon är den som följer odjuret vart än det går. Det är alltså alla andra människor. Det är det som är sjökan. Det här med sjökan som vi ser här, det är inte alla andra i allmänhet. Utan det är reklampelaren för odjuret. Det är så att säga de finaste Facebook-inlägg och Instagram-posts du kan hitta. Det är reklampelaren över alla andra reklampelare som säger så här lyckad blir du om du följer den här vägen. Så här bra går det för dig om du väljer att vända Gud ryggen och följer odjuret. Detta är din framtid. Det är fullt av smink, det är massor av filter, den är redigerad och klar. Där står den. och den upplyfts på en hög pedestal. Titta, beundra, skåda din framtid. Och folk faller ner och tänker, jag vill ha det där. Det står i vers 2 att folket har berusat sig av hennes vin. Det vill säga, man blir helt lullig när man ser henne. Man tappar sitt förstånd och man tänker, det där är min framtid och jag vill ha mer av det. Det står att hon är klädd i purpur, scharlakansrött, guld, ädelstenar och pärlor. Det där är bara en lång rad av allt det goda och det vackra som finns. För en jude så låter det som överste prästen. För en romare eller för en grek så låter det där som de största rikedomar som man kan få. Tänk om jag kan få allt det där. Och här kommer den här skökan och hon ser ut på det där sättet. Och man tänker, jag vill bli som henne. Och så kan du tänka dig Johannes, han som var den älskade, han som har följt Jesus, han som har fått hela uppenbarelsen fram till nu. Han kommer fram och ser den här skökan på odjuret och så såg han på henne med förundran. Och många försöker översätta det och tänker, vad menas med det här? Och de flesta säger att det här ska inte bara vara att han undrar vad det här är för någonting, utan han är fascinerad. Han är beundrande. Han står där och tappar hakan över skönheten av det här skökan. Johannes tappar det helt. Han står där och tänker, wow, tänk om man kunde vara så vacker som den här kvinnan är. Det är liksom som i nästa vers, som att Gud försöker, eller den här budbäraren försöker skaka liv i Johannes och säger, vad är det som är så vackert med den här? Kom tillbaka till dina sinnen. Se klart, människa, att detta är inte vad du tror det är. Detta är inte vad du vill ha i ditt liv. Det finns så mycket annat. Det där är skökans väg. Men det finns en brud som du kan bli och som du kan följa istället. Det här är en enorm lockelse och det är självklart poängen. Att det finns mycket som kan dra oss bort, mycket som kan föra oss till fel håll. En enorm lockelse. Och vi kommer alla någon gång att dra oss åt det hållet. Och det faller även de starkaste. Och många av de här frestelserna som hon erbjuder ser vi gång på gång, både i våra egna liv men också i Nya Testamentet. 5 män har du haft och den du nu har är inte din man, säger Jesus till en kvinna. När han möter henne sönderslagen vid Sykars brunn. Hennes liv är söndertrasslat, sönderslitet, för hon har gett sig själv åt 5, 6, 7 olika män. Det finns många lockelser i världen. Många saker som kan gå fel. Och en av dem är definitivt det. Att vi snärjs in i relationer. Att vi lockas av sex. Att det finns delar av oss som dras av lockelsen i det. Vissa mer än andra. Vissa brottas med det perioder av livet. Andra brottas med det hela livet. Men ibland så tänker vi att jag klarar inte av att hålla mig borta från just den här lockelsen. En rik man kommer till Jesus och tänker att han har klarat av allting. Jesus säger till honom, gå och sälj allt vad du äger och har. Och mannen går besviken därifrån. Kvinnan visste att hon hade misslyckats. Den här mannen, han tror att han är god. Men han är rik. Och det Jesus vill peka på i hans liv är, du har inte bara blivit en ägare utav pengar, utan pengar äger dig. Det har blivit din avgud. Du har dragits åt det hållet. Och du har blivit bunden och slav under pengar. Gå och sälj allt vad du äger och har. Jag tänker att det fanns någonting i honom som verkligen ville det, men han kunde inte det för han var bunden och slav under de pengarna. Och så finns det något som gäller Johannes själv. Jakob och Johannes går fram till Jesus och säger: kan inte vi få platserna till höger och vänster om dig? Och Jesus kommer och säger: du vet inte vad du ber om. Därför platserna till höger och vänster om honom är lidandets plats. Det är platsen som bara någon dag senare skulle prydas av två kors. De ville ha makten att sitta där bredvid honom i härligheten. Men makten handlar här om att frånsäga sig makten och gå lidandets väg. Här står vi i de tre klassiska synderna. Sex, pengar och makt. Det som alltid genom alla tider lockat människan bort ifrån Gud. Alla delar kan användas bra, men de kan så lätt bli våran herre. Den här skökan gestaltar på det liksom mest färgstarka sätt alla de här tre lockelserna. Fullkomlig makt, sexualitet och rikedom. Allt det finns i henne och det har alltid lockat oss. Kyrkan har vetat det här. De som har sökt Gud har vetat det här i många hundra år. Det är därför som man i klostren har gett löften. Löften om kyskhet, om fattigdom och om lydnad. Man vill avsäga sig de delarna så man kan följa Kristus fullt ut. Men även när man står där, även när man tar avstånd ifrån det, kan man dras av den farligaste av alla lockelser och egentligen den ursprungliga. Att vi klarar det här själva. Högmodet slår oss och vi tänker: jag har besegrat sex. Jag har besegrat makt. Jag har besegrat pengar. Jag har gjort det. Och så inser man inte att det man just gör då är att man faller för det svåraste av alla. Att man gör sig själv till Gud och den som besegrar allt det onda. Och så följer man skökan och odjuret ändå. Vi söker allt detta för att vi längtar tillbaka hem. För att vi har ett hålrum i vårt liv som vi söker fylla. Vi söker det för att vi egentligen bara vill komma hem. Vi vill komma hem till den gula villan på Sunningen eller vad nu du hade för uppväxtmiljö. Vi söker oss tillbaka till Eden, men vi landar så fel. Vi förvirrar oss bort och i jakten så känns det så bra. Men den här texten talar också om för oss vad som händer med dem som lever det här livet. För det finns en barmhärtig herre, men odjuret är inte den herren. I vers 16 så står det: och de 10 horn som du såg och odjuret, de ska hata skökan, göra henne utblottad och naken, och de ska äta hennes kött, bränna upp henne till eld. Det är det som händer med de som följer odjuret. Det finns bara död och lidande vid vägens slut. Därför hur mycket än pengar, sex och makt och den här världen lovar liv, så leder det bara till död. Även om han talat om att han är den 8:e dagens profet, så finns det bara en som har livet i sin hand. Och det är Jesus Kristus, det är det slaktade lammet, det är lejonet av Juda. Han är den som har makten, men det finns ingen annan som kan efterapa detta. Följer du någon annan herre finns det bara död vid slutet av vägens ände. Det finns inget annat att hämta än det där. Ingen annan herre kommer vara barmhärtig mot dig vid tidens slut. Det är därför det står i vers 9 att här behövs både förstånd och vishet. Guds folk behöver det så att inte vi luras att tro att vi kan följa fel herre. Att urskilja lammet och odjuret där vi går på vår vandring. Att urskilja bruden och skökan när vi finns i världen. Många menar att den här skökan här är Jerusalem och att det är en bild på henne. Hon som hade levt som den sanna men som hade valt bort Kristus. Och när hon slets sönder år 70 av den romerska armén så är det här en bild på vad som kommer hända med de människor som följer odjuret. Likt Jerusalem slets sönder år 70 kommer ditt liv att slitas sönder om du följer odjuret och blir som skökan. Det här handlar om dig och mig. Det här är en uppmaning, en varning till oss. Lev ett liv i efterföljelse. Lockas inte av falska avgudar. Lägg dem åt sidan istället. Din innersta längtan kan inte fyllas utav världen. Det finns bara ett hem och det är hos honom. Allt annat är bara en kuliss. Kvar blir bara tomma löften och döda ben. Men Jesus Kristus, han kan göra under även med döda ben. Jag ska ta dig med till en text och det är den sista texten jag läser. Den är från Hesekiel kapitel 37 och vers 1. Herrens hand rörde vid mig med sin ande, förde han mig bort och satte mig ner i dalen. Den var full av benknotor och han ledde mig runt och jag såg dem ligga överallt i dalen helt förtorkade. Han frågade mig, människa, kan dessa ben få liv igen? Jag svarade, herre min Gud, bara du vet det. Han svarade, profetera och säg till dessa förtorkade ben. Hör Herrens ord. Så säger Herren Gud, jag ska fylla er med ande och jag ska ge er liv igen. Jag ska fästa senor på er, bädda in er i kött och dra hud över er. Jag ska fylla er med ande och ge er liv. Då ska ni inse att jag är Herren. Jag profeterade som jag hade blivit befalld. Medan jag profeterade hördes ett rasslande. Det var ben som sattes till ben och fogades samman. Jag såg att de fick senor och bäddades in i kött och att hud drogs över dem. Men det fanns ingen and i dem. Herren sa till mig, profetera människa, profetera och säg till anden, så säger Herren Gud. Kom ande från de fyra väderstrecken, blås på detta dräpta och ge dem liv. Jag profeterade som han hade befallt mig, då fylldes de av anden och de fick liv och reste sig upp en väldig här. Den här texten brukar vi tala om i pingströrelsen de första åren. Därför vi tänkte att det som Jesus gör när han kommer, det är att han ser på världen och han ser alla de som har blivit sönderslitna av allt det som världen har att erbjuda och det är bara döda ben kvar. Det finns ingenting annat i världen än bara döda ben. Man kanske tror att man är levande, men i andlig mening finns det inget liv. Men när han kommer så kommer han och han vill blåsa sitt liv. Det finns ett bibelord som många pingstkyrkor hade liksom över sina väggar och det står liv och övernog. Eller som vi har i den nya översättningen, liv och liv i överflöd. Gud vill ge dig liv. Han vill vända sig mot dig och han vill öppna sin mun och han vill andas liv över dig. Det liv som bara den kan få som lämnat världen, böjt sig för honom, sträckt sina händer mot himlen och sagt, jag lägger ner mitt liv för dig och genom det sker det saliga bytet. Och han delar sitt liv med dig, han som har all makten, han som är den sanne profeten, han som har dött, han som har uppstått och han som har nycklarna till döden och dödsriket och himlen i sin hand. Han vill ge dig det liv som bara han kan ge. Vi står inför ett val. Väljer vi världen eller väljer vi Jesus Kristus? Om vi väljer honom så vill han öppna sin mun och fylla dig med sitt liv så att du kan bli någon som överflödar av det vart du än går. Herre Jesus Kristus, vi tackar dig för att du är den som har hela världen i din hand. Du är den som har himmel och jord, död och liv. Den har du hos dig. Vi ber dig att vi inte ska luras av någonting annat. Att vi inte ska dras av den här världen och lockas av den. Väck oss ur vår slummer. Låt oss inse att ingenting av värde finns att hämta i att följa odjuret. Vi ber dig, Herre, gör oss visa. Visa av hjärtat så att vi kan se det som du ser. Höra det som du hör. Och få hjärtan som slår dina hjärtslag. Fyll oss idag med liv och insikt. I Jesu namn. Amen.